Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Vi har varit i tillstånd av hat mot allt och vad som har hänt. Och
hela händelseförloppet har varit grymt och skrämmande.
Vi såg ju till att de inte kunde sätta sig emot.
Om det hade funnits en paragraf med grovt mord så hade den varit tillämplig i det här fallet.
Det var upp på en kulle där och där så tog jag dem av dagar, båda två.
Det var ett bestialiskt fall.
Du lyssnar på Bakom galler, en exklusiv Podmi-produktion där Eva-Lisa Wallin och jag, Hanna Engberg, träffar människor som mördat eller begått andra grova brott. Hur hamnar man i den situationen och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt intervjuas Peter Grönqvist som sitter av ett livstidsstraff på Kalmaranstalten. I april 2005 lurade han och en medbrottsling med sig en kvinna och en man till ett grustag och slog ihjäl dem. Under rättegången hävdade Peter Grönqvist att det aldrig var meningen att de skulle dö. Han ville bara skrämma paret. Men i Bakom galler berättar han nu att dubbelmordet var en hämnd och att planen var att de skulle dö. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
Ja, jag heter Peter Grönqvist. 59 år gammal och har familj, fru och två barn och ett par barnbarn. Trivs på Gotland och det är enkla förhållanden, lite lugnare tempo. Det är väl rätt så ordinär gubbe då.
Men vi är inte på Gotland nu. Berätta Nej. Vart vi är någonstans.
Nu är vi i Kalmaranstalten. Här sitter jag då för ett brott som begicks 2005 på Gotland. Där jag var skyldig till att två personer avled så som jag tog av dagar och blev dömd till livstidsfängelse.
Nu har det gått ett dygn sedan man gjorde det makabra fyndet av två kroppar i Fröjel. Jag är nu på fyndplatsen.
I slutet av april 2005 hittar en grävmaskinist en död kvinna nedgrävd i ett sandtag i Fröjel på södra Gotland. Sveriges Radios P4 Gotland rapporterar från brottsplatsen.
Och här har polisen spärrat av ett område på 200 gånger 200 meter ungefär. Och i mitten av det jag ser längst fram längs vägen så är det grustaget där man igår morse först fann en kvinnokropp och 6 timmar senare en mans kropp, både två i 50-årsåldern.
Det hade då gått en vecka sedan paret försvann och polisen Fredrik Persson berättar varför Peter Grönqvist blev misstänkt.
Bland annat hade han fällt en kommentar innan kropparna hade funnits att de där får du aldrig se mer.
Några dagar efter att kropparna hittats blir Peter Grönqvist och en då 25-årig man gripna misstänkta för dubbelmordet.
Båda hade blivit angivna för polisen av den döda kvinnan och hon skulle även ha stulit pengar av 44-åringen. Därför började polisen avlyssna deras telefoner och de fick bland annat höra när 44-åringen försökte sälja berättelsen om mordet till tidningen Expressen.
44-åringen är Peter Grönqvist.
Hela händelseförloppet har varit grymt och skrämmande. Offren har fått lida länge och haft dödsskräck.
Åklagaren Björn Lindqvist håller ett laddat anförande i rätten om hur paret blir lurade till en plats, bundna och ihjälslagna i grustaget.
Det har varit en skräckscenario ute i mörkret på en avskild plats där de bundna följdes upp i den här ruinen som såg ut som en färdig grav. Och de var inte dumma utan de levde i samma kretsar som gärningsmännen och de måste ha förstått vart det lutade. Ingenting talar för en lindrigare rubricering än dråp. Tvärtom. Om det hade funnits en paragraf med grovt mord så hade den varit tillämplig i det här fallet, men det var ett bestialiskt fall.
25-åringen döms för mord och människorov till 10 års fängelse eftersom han enligt tingsrätten varit delaktig i att planera och föra bort paret även om han inte utdelat de dödande slagen. Peter Grönqvist däremot, han får livstidsfängelse.
Hej!
Hej!
Eva-Lisa!
Tjena Peter!
Hej!
Det kommer väl...
15 år efter det brutala dubbelmordet har han ännu inte fått straffet tidsbestämt.
Jag har hand om tvätten här i anstalten. Vi är två man som jobbar i tvätten här. Och vi tvättar ju till alla killarna här, det är 57 intagna. De har ju då tvättsäckar med all sin utrustning och det. Och vi tvättar ju var säck för sig då. Så vi har tre stora maskiner. Så att, ja, det går ju mycket av dagarna här. Det går ju till att sköta då tvätten. Och tvättförrådet har vi hand om för byta av kläder och sånt då. Så att mina dagar springer på rätt så bra här måste jag säga. Det är ett så kallat förtroendejobb det här då. Så vi sköter ju vår arbetstid själva och planerar dagarna och arbetsveckorna själva.
Intervjun sker i ett slitet besöksrum och Peter Grönqvist bjuder på sockerkaka som han bakat. En av fyra sötsaker som han som intagen kan beställa ingredienser till och göra. Besöket blir ett avbrott i tvättvardagen, något som han ändå trivs med att göra.
Sen planerar vi upp dagen som vi vill ha den. Så att det är ett bra arbete tycker jag. Jag trivs med det. När jag inte kan göra något annat så är det nog ett av det bättre. Så har vi en skola för grundläggande studier och sånt. Och där är väl rätt okej, tror jag. Men det bästa jobbet är ju vi som har de här servicejobben eller förtroendejobben. Då kan man planera och göra som man själv lägger upp det på dagarna. Så att, ja, det flyter på bra. Tiden går otroligt fort. Ja, en månad. Alltså, har det redan gått en månad? Man tänker inte på det. Tiden bara far iväg så att det... Så jag måste ju säga att det går väldigt bra.
Skötsamma fångar får förtroendejobb och Peter Grönqvist är en av dem. Han har de senaste 2 åren deltagit i program på anstalten där han har tagit stort ansvar, visat gott bemötande och även skött sina permissioner enligt kriminalvården. Han har visserligen gjort sig skyldig till misskötsamhet vid ett tillfälle, men eftersom det handlade om att han tog med sig mjölk från matsalen utan tillstånd lät man det passera utan att ge honom en varning.
Men ni är 2 stycken som har det här. Vad brukar ni prata om på dagarna? Ni måste ju tillbringa väldigt mycket tid ihop liksom.
Ja, det är ju klart vi gör. Alltså, ja, vi har ju någon liten sån här CD-radio. Så vi har ju lite musikskivor och grejer och lyssnar på lite musik. Och mycket prat blir ju om olika, om man har anhållit om någonting och man får avslag eller man får... Det är mycket sånt som dagarna fylls av, liksom, vad man får för beslut i olika ärenden och sånt. Ja. Och sen får man ju hitta på egna saker och försöka sysselsätta sig med. Annars blir det ju dötråkigt.
Hur får du tiden att gå när du inte har liksom den här tvätttjänsten?
Ja, nu är det ju vintersport, så att det tycker jag om att titta på tv. Så där ligger man ju bänkad och kollar lite. Jag har lyckats och få ett intresse av att sy, så att jag har faktiskt sytt med ett par egna brallor nu. Och sen nu på permissionen i torsdag så var jag ute och köpte ett tyg, så jag var tvungen att ha en passande skjorta till. Så nu ska jag börja sy en skjorta också. Så att, och det sys för hand varenda stygn, för vi har ingen symaskin.
Men det är inte de...
Det är inte det här.
Ja, precis. Annars hade du broderat det här KV på intensivt.
Nej, det vill jag inte ha på mina byxor. Nej, det här är ett par privata byxor, svarta, med röda sömmar. Jag tycker de blir snygga. Så att, första gången jag har gjort någonting överhuvudtaget då, med nål och tråd.
Du är ju... inte bara suttit här på Kalmaranstalten under de här åren utan även på andra anstalter. Har du några liksom vänner som du lärt känna som du har liksom, ja, men inte bara så här någon man tjabbar med i tvättstugan eller så, utan kommit nära?
Ett fåtal. Det är klart man har ju träffat väldigt mycket folk under 14 års tid på olika anstalter och så. Men det är ett fåtal som jag liksom känner att man kanske skulle vilja träffa på utsidan efter att man har blivit frigiven. Det finns några stycken finns där, bland annat en, 2 stycken som satt här på Västervik, eller här på Kalmar då, innan de renoverade det 2016. Och vi har ju brevkontakt ständigt och så.
Vad var det som gjorde att ni kom nära, du och de här 2 andra personerna?
Jag tror vi har rätt så lika värderingar på hur man bör bete sig mot andra och hur man ska bete sig överlag i samhället och sådär. Och ja, vi var ju inte intresserade av att sitta och prata brottslighet, för det kan ofta bli så på ett fängelse, och särskilt om du är mycket yngre, då ska det väl hävdas lite och det ska berättas vad bra man är på det ena och det andra. Och de här, de är inte alls sådana människor, utan det är mogna vuxna människor som man kan prata fri, bilar, fiske, vad som helst med, motorcyklar, och som har lite gemensamma riktiga fritidsintressen. Då, det är mycket trevligare det än att prata om bilstölder.
Vi ska komma till varför Peter Grönqvist sitter på livstid. Vad som ledde fram till den där dagen 2005 då han slog ihjäl två människor. En delförklaring enligt honom själv är att han har ADHD. En diagnos som han fick först i fängelset men som märktes även i unga år. Peter Grönqvist kallar sig gotlänning, men till viss del växte han upp i Stockholmsområdet. Familjen flyttade dit på grund av att pappan fick jobb när Peter Grönqvist gick i grundskolan. Men att bo i ett storstadsområde funkade inte för honom.
Egentligen så bodde vi på Gotland lite grann tidigare. Och sen så min far fick ett bra arbete uppe i Huddinge. Och så flyttade vi familjen upp där.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag passade inte att bo i Flemingsberg. Nej, det blev fel. Det blev smygröka och skolka från skolan och springa ut. Och jag mådde inte bra av det livet där. Och, nej. Då blev det att vi flyttade tillbaka till Gotland sen. Det var ju stor skillnad. Det blev enorm förändring med skola och allting. Ett mindre samhälle, alla känner alla. Och man var med i gemenskapen och Det blev helt annorlunda då. Gick väl ut med hyfsade betyg då. Man slutade nian och sånt där. Så att det, ja, gott om kompisar. Och man var ute och busade lite som folk var på den tiden. Vet du, man var 14-15 år och sånt där.
Innan bara var ute och busa?
Ja, det var väl allt möjligt. Du vet, det var ju lite med moppar innan man var 15. Och kanske lite trimmade moppar och lite... Ja, ibland, man kanske var och vandaliserade någon så här sommarstuga eller något och slog sönder fönster ut eller någonting när man var liten. Mycket sånt där, ja, så hyss alltså, rent allmänt då.
Han gick aldrig klart gymnasiet utan hoppade på en arbetsmarknadsutbildning inom hotell och restaurang. Sen började han jobba som kock, bland annat i Göteborg. Och det är då han för första gången kommer i kontakt med den drog som gör att det går snabbt utför, amfetamin.
Jag har jobbat på väldigt mycket restauranger. Från daghem till i princip lyxrestauranger. Så att det har varit omväxlande och jag tycker det har varit väldigt roligt. Och det är lite skoj sådär. Alltså, när jag träffade min fru till exempel. Hon fick ju inte vara i köket. Så det var ju jag som... För jag sa det. Nej, det här ordnar jag. Så att hon slapp ju att laga mat, vet du, under många år här. Jag tycker om att laga mat. Jag gillar det.
Du har ju ändå inte varit helt liksom friktionsfritt, för du har haft ett missbruk tidigare. Hur kan du berätta hur det började för dig?
Det var väl lite grann där på 70-talet när man var då en 16, 17, 18 år. Det var rätt vanligt på den tiden att vi ungdomar rökte brass. Man provade i alla fall. Och så att det gjorde jag väl. Men det slutade med rätt så snabbt sen. Men fram till 1984. Så ja, då var det ju rätt så lugnt då. Men så råkade jag ju stöta på någon som sålde lite amfetamin i Göteborg då en kväll. Och då tog jag det där. Då kände jag väl att oj, det här var en drog som passade mig. Så här med facit i hand så kan man ju säga att jag har ju en väletablerad ADHD-diagnos. Så det kan väl ha spelat sin stora roll att jag kände att det här var ju en drog som verkligen passade till min person då. Men tyvärr så går det ju väldigt svårt att hantera illegala droger. Så att jag gick ju ner mig och blev ju av med lägenhet och jobb. Alltså det blev ju ett riktigt ras blev det.
Hur snabbt gick det?
Och det gick väldigt fort. Jag tror det gick ju på mindre än ett år så var allting borta. Och man gick ju ner i vikt så man såg ut som en koncentrationslägerfånge ungefär. Vet du, för man varken åt eller drack eller någonting. Man bara sprang på det där amfetaminet. Så att det var ju en hemsk tid egentligen.
Kommer du ihåg hur du tänkte den här kvällen då du liksom fick frågan eller erbjudandet hur man ska uttrycka sig? Vad var det som, hur gick dina tankar då? För det här hade du ju inte testat tidigare.
Nej, jag skulle ju egentligen varit ute och köpt en liten bit röka till mig och en kompis då. Men så fick jag inte tag i det. Då fick jag lite amfetamin så vi delade på det, min kompis och jag. Och det var ju helt fantastiskt. Vi stod, kastade pilen hela natt och han var ju distriktsmästare en gång i tiden på Gotland. Men jag piskade ut han och jag tyckte jag pratade in pilarna i tavlan där. Så det var ju en eufori och det var ju en helt annan värld. Alltså man bara kände att det var jättetrevligt. Och det var det ju i början. Sen började jag faktiskt att injicera amfetamin och det var ju då det började ramla isär allting. För då blev det ju väldigt beroende. Som jag har upplevt det så är det nog mycket svårare att försöka hålla upp om man injicerar än om man äter eller dricker eller sniffar i sig det. Det blir en annan nivå av missbruket som är svårare att bryta. Så att där fastnar man väldigt hårt.
Vid tiden för dubbelmordet 2005 är Peter Grönqvist i ett missbruk. Då har han enligt honom själv visserligen levt drogfritt under en period och flyttat från Göteborg till Gotland. Men i mitten av 90-talet återfaller han och missbrukar dagligen fram tills dess att han grips för dubbelmordet. Då har han också ett belastningsregister med 18 punkter.
Första brott så sett då, som jag någonsin har blivit dömd för. Det var ju när vi var, då var vi ju unga, då var vi ju barn i princip. Då var vi ju bröt upp en hemvärnsgård, jag och fyra andra grabbar.
Varför gjorde ni det?
Ja men du vet, det var ju intressant. Och det stod ju kåpistar och gevär innanför dörren där. Så de där, wow vad skoj, de där klipper vi. Så det tog vi, så det var ju ett jävla liv då. Innan de insåg att det var fem småungar vet du. Jag skulle inte förvåna om Säpo var där nere. Det var ju rätt många automatvapen och grejer. Vi tyckte bara var skoj.
Vad gjorde ni med dem?
Ja, vi insåg att det här det kommer bli ett jävla liv. Så vi grävde ju ner det. Vi fettade in det och grävde ner det. Vi tänkte att nej, det här blir lugnt. Så det blir lugnt. Vi gräver ner det här och gömmer det. Så det är helvete heller. Det tog inte så lång tid innan vi satt inne på polishuset.
Hur gammal var du då?
Kanske 17. Jag vet inte om jag var 17. Något sånt där. Så att det blev ju någon så här. Så det blev ju ingen större straff av det. Men det var det första. Men det var ju så här bussträck som var lite grövre än de vanliga bussträckorna. Så det var ju så här. Vi tyckte det var
skoj. Automatvapen skulle jag säga. Det hade varit. Det är ju rätt allvarligt.
Jag tror inte att samhället tänkte inte på det sättet heller. För det. Du hade inte det samhället då som du har idag. Så det här var ju inte tänkt att vara till något illegal användning så. Utan det här var väl liksom, wow, skoj vet du, nu kan vi ut och skjuta lite grann i skogen eller något sånt där. Det var typ på den nivån.
Men jag tänker ändå 18 avsnitt är ju rätt mycket. Vad tänker du själv kring det?
Egentligen så är det inte mycket i missbruksvärlden. Det är nog rätt så lite i missbruksvärlden tror jag, tyvärr. Och det är ju mest små saker om man säger det som så. De här 18 avsnitterna. olovliga körningar, det är ju hembränd sprit och det var ju, alltså det är massa sånt här och det kommer ju parti och minut. Är du i missbruksvärlden, du är missbrukare, du har alltid lagens ögon på dig. Alltid, det mesta där är ju egentligen missbruksrelaterat. Behovet av att kunna upprätthålla missbruket eller beroendet då, så behövdes ju pengar och då, jag tycker inte så mycket om det här med att stjäla från privatperson. Jag har aldrig varit en sån människa. Så då har man försökt hitta andra vägar och då har det varit hembränd sprit då, som man då kunde sälja till folk i laglig ålder om man säger så. Så, då. Så man, jag har försökt att hålla mig på, om man ska säga, lite grann inom de moraliska ramarna även på det då. Men som sagt var, det blir ju väldigt många avsnitt i belastningsregistret och det kunde ha varit säkerligen 40 stycken om det hade varit så, va? Men
det är några du har kommit undan med andra ord, eller?
Ja, det är väl klart. Vardagen såg ju ut så. Man var tvungen att fixa fram sitt amfetamin till det beroendet som man hade.
Har du liksom räknat på hur mycket pengar du har lagt på amfetamin? Nu himlar du med ögonen här.
Det är väldigt svårt att säga. Ja, det är ju egentligen stora summor. Nu drog väl inte jag i mig sådär väldigt stora mängder. Mellan 0,5 till 1 gram amfetamin om dagen. Och då på den tiden så var det rätt så dyrt på Gotland. Så vi gav ju mellan 400 spänn, ja, jag säger ungefär 400 spänn grammet. Det blir ju några kronor alltså. Det är minst 200 spänn om dagen. Och lite till kanske. Det blir ju avsvärda mängder av pengar. Och har man då dåligt med inkomst och dåligt med jobb och så blir det väldigt mycket lidande, tyvärr.
Både Peter Grönqvist och hans fru missbrukar vid tiden för dubbelmordet. Och han berättar att det drabbar deras två gemensamma barn som då är i tonåren.
Och det finns väl mycket man skäms för idag. För när jag säger att mycket blir ju lidande, ja. Och vad är det då som blir lidande? Ja, det är väl den närmaste familjen. Den ekonomi vi hade, det gick ju åt. Ja, mycket gick ju till missbruk och mitt beroende. Och okej, vi hade ju alltid bostad och vi hade ju till räkningar och sådana här saker. Men jag kunde ju inte göra något extra med ungarna till exempel. Jag tror inte att vi har varit iväg på en enda semester. Tillsammans en vanlig, normal semester. Tyvärr så har vi nog varit tvungna att försaka eller neka våra barn att göra saker på sommarlov som andra ungar kanske hade råd att göra. För vi hade inte pengar. Idag så ser man ju klart på det liksom att det var ju helt miserabelt och att barnen blev ju lidande på det. På mitt beroende och missbruk.
De blev ju omhändertagna också, som jag har förstått det.
Absolut, absolut. Men vi hade ju väldigt god kontakt med barnen ändå. Då. Och de var ju rätt så gamla när de blev omhändertagna. Och så hade vi umgängesrätt och varannan helg bodde de hemma hos oss. Det var ju inte så att vi var så dåliga föräldrar så att de inte kunde vara vid oss. Vi hade ju ett tätt umgänge ändå. Då. Men jag förstår faktiskt att de blev omhändertagna så att de fick bättre struktur och så i sin vardag. För det hade ju inte jag kunnat hålla på det sättet.
Jag tänkte att vi ska prata om den här dagen den 16 april 2005.
Ja.
Vem är du då? Vad är ditt läge då?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då står jag väl i livet, springer väl på som vanligt ungefär då med det här med amfetaminet och försöker arbeta lite när det finns tillfällen. Men vi lever ju ett starkt socialt utanförskap och jag har ju haft vanliga icke-kriminella vänner och så som jag har hållit på med skytte och sådana här saker. Allt det här försvann ju för att troligtvis så vill de väl inte förknippas med någon som är brottsling eller beroende eller så, va? Men det var ett liv där vi bara i princip hade vänner i missbrukskretsar. Och jag tror nog att jag tyckte lite illa om mig själv. Såg ner på mig själv och mina begränsningar och hur jag var som människa. Och för i missbruksvärlden så är det ju inte så att folk är så där jätteschyssta mot varandra.
Offren, den medåtalade mannen och Peter Grönqvist, befinner sig i samma missbrukarkretsar.
De kom och ville betala tillbaka en gammal skuld. Så 1,5 år tillbaks, amfetamin. Helt plötsligt bara kom de och ringde på dörren. För då har de fått höra att jag hade fått tag i bra amfetamin. Då kom de och betalade lite. För att då visste de att de skulle få komma in igen i mitt hem då. Så då betalade de lite grann för den där skulden. Det var inte stora pengar utan det här rör sig om 1500 kronor eller någonting. Men jag fick väl 1000 kronor. Och så hade de en 500-ring till, men de ville ju så gärna köpa lite också. Så, ja, då, ja, men visst, det fick de. Och sen så blev det lite mer sådär att ja, men vi skulle vilja ha lite mer. Kan du fixa det? Åh, herregud, jag åker över till fastlandet igen då. Men jag ordnade ju det här med den kontakten jag hade då. Så jag tog ju båten till Oskarshamn och åkte fram och tillbaka och skulle hämta åt dem. Och då, ja, då fanns det ju inga pengar där på kontot som det skulle finnas. Så då står jag där med min kontakt då, som blir sur på mig för att jag inte har pengar att ge honom. Men jag får med mig det här på kredit ändå hem. Och så på ringer min fru och frågar om ja, de är här igen. Kan du, de frågar om de får låna ett gram tills du kommer hem med det som är deras. Ja, ja, okej, det kan de få göra. Ja, visst. Det fick de göra.
Han tar färjan hem till Gotland och börjar ana oråd när båten lägger till.
Det var inte som ingen högsäsong precis. Det var inte så mycket passagerare. Men då ser jag då de här två som kommer med landgången och reflexvästar. Vet du. Så ser jag två andra personer som står där i hamnen där med lite mörkare typ tensonjackor på sig. Så då fattar jag att det här ser ju inte bra ut.
Poliser?
Poliser, ja, i hamnen. Nej, jag får ju gå av då. Så jag gick av och mycket riktigt var det två kriminaler som stod där. Och de visiterade ju av mig efter allt folk hade gått. Och de hittade ju ingenting. Och då säger den ena av dem säger så här: nej du Peter, det här stämmer inte. Du ska ha amfetamin med dig. Jaha, så då tog de upp mig på polisstationen. Och då när de klädde av mig naken, då hittade de ju vart jag hade gömt det här. Då hade jag tejpat fast det på kroppen.
Peter Grönqvist är övertygad om att det är paret som tipsat om amfetaminet. Något som bekräftas i morddomen. Enligt domen ska de även ha snott pengar från hans bostad när han sitter frihetsberövad. Men det var amfetamin och inte pengar, berättar nu Peter Grönqvist.
Ja, det handlar inte alls så mycket. Det handlar om en typ 25 gram eller någonting. Så det är ingenting i pengar så, va? Så att det inte, har ingen ekonomisk grund det här. Men då inser jag att de har ringt polisen och satt dit mig med deras grejer för att de ska kunna knarka upp det de har stulit. För de visste att jag skulle bli tagen. För att inte jag skulle komma tillbaka på natten och hämta hem mina saker. Va? Då blev det nog lite för mycket. Och då kom väl allt, alla de här känslorna som man kanske har byggt upp under lång tid. Väldigt lång tid. där man har lite grann sett ner på sig själv och föraktat sig själv, och man har varit dumställd och man hela tiden har gått på smällar och aldrig liksom sagt ifrån. Så att då blev det bara att det blev fullständigt bara tilt i skallen, att nu orkar jag inte mer liksom. Det var det jävligaste liksom.
Misstanken om narkotikabrott leder till några dagar i arresten. Men sen släpps Peter Grönqvist och då har han planer på att hämnas.
Jag var i ett tillstånd av hat mot allt och vad som har hänt. Och jag bara tänkte, jag tänker inte låtsas som att det har hänt. Att jag vet att det är de som har satt hit mig. De kommer en dag och vill ha mer tjack. Så jag väntade ut dem tills de kom och frågade. Och då sa jag, kom hem till mig ikväll så ska ni få. Vid 8 ikväll. Ja, visst, sa de. Och då kom de ju och då väntade jag och en annan medbrottsling på dem. Vi såg ju till att de inte kunde sätta sig emot oss. Så vi band upp dem lite grann och sen en munkavel och sen ut i bilen. Och sen åkte vi ut till ett gammalt grustag. Och vi var upp på en kulle där och där så tog jag dem av dagar. Båda två. Gjorde jag.
Vad tänkte du när den här liksom planen, ja men jag väntar tills de hör av sig och så bjuder jag hem dem och så gör jag det här. För som sagt, du hade då 18 avsnitt i belastningsregistret. Inga våldsbrott.
Nej.
Däremot. Men hur tänkte du kring att liksom faktiskt kliva över gränsen, att det inte bara slå någon utan faktiskt ha ihjäl två personer?
Ja, alltså jag har väldigt svårt att förklara hur jag tänkte. Jag vet att jag har tänkt som så att de här två personerna, de var ju väldigt ökända också på Gotland. De drog sig inte för att lura folk och sen kunde de ta emot stryk och sen anmäla den som slog dem. Så att de fick ersättning då för att de har blivit misshandlare. Men det hade de gjort ett antal gånger. Så jag vet att jag någon gång har sagt att det går inte att ge dem någon stryk eller något, för då sätter de dit dig. Så att man får ta bort dem. Och någonstans bara kände att nej, jag orkar inte med det. De är inte värda det här. Alltså, vi kan inte leva i det här samhället och ha dem här. Varken jag eller alla andra. Så att det här var för mycket. Jag kan inte hantera. Jag bara kände att de måste bort. Jag brukar beskriva det som att jag har haft en ryggsäck på ryggen där jag har stoppat all jävla skit som har hänt mig under 10 år åtminstone. Och sen blev det droppen. Så att de fick ju all skit. Så de fick ju egentligen ta emot allt jag har drabbats av under 10 år.
Sveriges Radios P4 Gotland spelar upp delar av förhören med Peter Grönqvist från tingsrätten.
44-åringen säger att han ville bara skrämma paret för att de skulle betala sina skulder och sluta ange andra för polisen. Men så börjar han och kvinnan argumentera och allt blev fel.
Jag blev så fruktansvärt arg. Jag skrek åt henne, nu håller du väl för fan käften med dig. Vad fan är du sitter och säger? Skrika. Det är helt i extas. Det är vansinne alltså. Då gick det fel allting. För då, hon håller inte käften utan då brast det totalt för mig. Jag vet att jag slog till henne en gång att hon skrek någonting mer. Så jag slog en gång till. Vad jag vet.
I rätten då så säger du att planen egentligen var att skrämma dem. Men att det händer någonting så att kvinnan provocerar dig. Och att du då dödar henne och sen honom.
Det stämmer inte. Utan det var väl en försvarsmekanism som man drog till för att man inte ville ta sitt ansvar. För man visste ju vad det skulle... Man ville väl förmildra upprinnelsen till gärningen. Förminska sin skuld, tror jag. Men det stämmer absolut inte. Utan efter att jag, redan när jag kom till Kumlas riksmottagning efter att domen har vunnit lagerkraft och allt det här, så redan där under riskutredningen var det här, så sa jag som det var. Så att det var ingen provokation som föranledde det så på det sättet.
Men jag tänker, det är ju ändå människor det här. De var några år äldre än vad du är. Men ja. De hade också barn.
Absolut.
Jag tänker att det finns ju mycket... alltså att man skulle kunna... Och också i ett missbruk. Det finns ju mycket som var kanske likt mellan er. Och att det skulle kunna gå att identifiera sig. Med vilka de var.
Ja, alltså till viss del så gör det ju det. Alltså det som jag tycker är värst till exempel. Det var ju... De hade barn. Det var egentligen där som jag tyckte det var ju det värsta. Och när jag vet att de var, satt ju med på rättegången och så. Jag tyckte det var hemskt att de skulle behöva se det här och höra allt det här. Vad som hade hänt. För jag kan ju naturligtvis förstå vad mina barn skulle ha tyckt om jag hade blivit mördad av någon. Liksom det. Jag har väl alltid sagt att problem, oenigheter, det löser man sämst om man använder våld. Utan man har ju faktiskt fått en mun för att prata med och kunna lösa saker. Ibland går inte det. Men våld är ändå inte en försvarlig del för att lösa problem. Men här sitter jag nu. Har själv gjort det här brottet och gått emot alla mina...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Egna principer. Och mina egna värderingar. Ja, det är så lite svårt sits att sätta sig. Alltså det, och liksom, det är svårt att identifiera sig själv med... Vad man har gjort. När man inte har de grundvärderingarna. Men att det har gått så jäkla fel ändå. Så att man har gjort något sånt här. Det är jätteknepig sits. Alltså, men... Och det är aldrig värt det. Jag har fått en fråga många gånger. Tycker du att det var värt det? Nej.
Vem frågar det?
Det finns olika. Både medintagna och personal har frågat det. Ja, och andra, om man har suttit med någon besöksgrupp eller något och så här och pratat eller någonting om man sitter och har något samtal och sånt. Är det värt det? Nej. Och jag förstår inte, det borde väl alla förstå att värt det? Nej. Det kan aldrig vara värt det att ta en annan människas liv. Inte någonstans är det värt det. Varken för den förövaren eller för offret eller för alla som på något sätt drabbas av en sån här gärning. Det är aldrig värt det.
För de som kommer lyssna på den här intervjun så tänker jag att det kanske finns en viss förståelse för missbruket. Missbruk är en sjukdom. Samtidigt så kan jag också tänka att du har ett belastningsregister på 18 avsnitt innan det här händer. Du har funnits i en värld där du inte bara har brukat, du har också sålt.
Ja.
Så. Det låter lite konstigt att du bara har varit en undfallande typ som har blivit utnyttjad i den här världen. Jag tror att man bygger upp också en... Man får skaffa sig, om man nu ska kalla det skinn på näsan eller om man ska kalla det att man har ett kriminellt tankesätt. När man har funnits i den här världen så pass länge, så som du ändå har gjort i april 2005.
Ja, absolut, absolut. Och det är väl klart att någonstans har man väl kanske även blivit influerad av just det här som du säger, man får skaffa sig lite skinn på näsan och så i den här världen och så. Det är ju klart att jag har ju hela tiden mötts av en omgivning där sånt här förespråkas i princip och som faktiskt lyfts upp som något bra och att man ska, ja, men man ska ge igen och man, så där får man inte göra, det ska straffas. Så det är väl rätt så självklart att jag har ju hört det hela tiden. Och kanske någonstans alltså jag har blivit påverkad av att det är en uppfattning att såna här saker är okej att göra mot de som blåser och så. Men jag känner inte att jag har accepterat det, att det är så. Men det kan ju också ha underlättat att jag faktiskt klev över den skarpa gränsen. Att i min värld så har man inte känt att man har gjort något sånt där jättefel.
Det här sker ju i någon slags skruvad kriminell logik.
Absolut.
Tänkte du på just det här att nej, men jag kanske inte ska åka över och köpa amfetamin. Att jag kanske inte ska handla med amfetamin. Jag kanske ska försöka lämna det här. För som du säger, du beskriver ju som att du redan då tyckte liksom... Fan, ni var i ett sammanhang där ni i princip bara, både du och din fru, umgicks med andra personer som missbrukade.
Ja.
Era barn var omhändertagna även om ni hade liksom kvar en kontakt, men ändå en så här, omhändertagna i en rätt känslig ålder, tonåren. Ja. Liksom. Oh ja. Vad tänker du kring det?
Det är nog kanske något av det svåraste egentligen att bearbeta så sätt. Och se sig själv, hur man har påverkat sina barn. Jag har ju inte haft den här diskussionen med mina barn om hur mitt beteende har påverkat deras vardag när de var små. Och det är väl kanske något sånt här som... Man kanske har varit lite rädd för att ha en sån samtal. För man kan vara rädd för att få veta vad de har tyckt. Och det kanske inte är så trevligt. Och det är alltid svårt att prata om när man skäms över sig själv. Det är nog det svåraste att prata om. För när man inte har bearbetat det heller. Man har inte pratat ut med de anhöriga som man skäms inför. När man är lite nyktrare och tänker på ett annat sätt, när man har varit ifrån droger och ifrån det livet med missbruksvärlden och den här småkriminaliteten hela tiden, ser man lite klarare och så på saker och ting kanske. Då ser man ju liksom sig själv i ett annat ljus, hur man verkligen var där.
Du sitter ju på livstid och har ansökt om att få straffet tidsbestämt för tredje gången. I de här handlingarna från Kriminalvården och Rättsmedicinalverket så står det ju att du har genomgått ett antal program inom Kriminalvården. Du har fina studieresultat. Men det står också att du har en medelhög risk för återfall i brottslighet. Att du har en tendens till att bagatellisera det du har gjort. Och även att du har en förmåga att anpassa dig lite grann. Jag tror inte det står så rakt ut. Men lite grann anpassa det du säger efter vad du tror att någon vill höra. Att man därför tvivlar på om din förändring att vilja leva lagligt och att ta liksom missbruk på allvar det missbruk du har haft tidigare på allvar, att man tvivlar lite på det, eller tvivlar rätt mycket på det. Du har ju fått två domar där det har blivit avslag på att du har inte fått tidsbestämt utan fortsatt livstid, så att säga. Vad tänker du själv kring det nu när liksom tredje ansökan är processas?
Ja, det är de två tidigare, de egentliga skälen där, det är ju att de har ansett att straffvärdet för det brottet jag har begått, det är så pass högt så att det var för tidigt att överhuvudtaget tidsbestämma straffet.
Så är det ju också. Samtidigt så finns också de här tvivlen på att det är liksom en genuin förändring som har skett.
Ja, det står väl så i lite papper. Nu vet ju inte jag faktiskt om du har läst det sista från Rättsmedicinalverket i oktober.
Senast är det något, ja. Där.
För där framgår väl kanske lite mer att de uppfattar mig som ärlig när jag berättar vad jag tycker. Även om det är saker som inte är i min favör, så jag försöker ju inte hålla undan någonting. Och det tycker jag är rätt så schysst att de skriver det också. Det är ett allvarligt brott som jag har begått. Och det är väl väldigt få människor som begår ett sånt allvarligt brott. Så någonting måste ju vara fel, va? Någonstans vet jag inte heller då. Hur tänker de som sitter och bedömer en människa som har gjort vad jag har gjort? Och hur mycket påverkas deras bedömningar av vad tidigare bedömare har sagt? Sen är det väl egentligen bara tiden som kan utvisa vem som har rätt. Om de eller jag har rätt. För att jag har ingen som helst önskan eller vill tillbaka till den världen överhuvudtaget som vi har levt i. Tidigare i mitt liv så har jag sagt att jag inte ville sluta med narkotikan. Det hade jag faktiskt sagt rakt av. Jag ville aldrig sluta med amfetamin. Men jag har ingen som helst önskan att ta amfetamin igen i mitt liv. Jag har blivit erbjuden många gånger in på anstalt. Jag har sagt nej varenda gång. För jag har bara tänkt nej, inte tillbaka där i den. Det är inte värt det.
Hur många gånger då?
Oh, det vet jag inte. Men det anstalter i Sverige är inte narkotikafria. Det kan jag garantera. Och man blir erbjuden. Alltså. Det blir man både röka och amfetamin. Det finns.
Även här i Kalmaranstalten?
Det finns det säkert. Det vet vi. Vi talar inte så mycket om vad som finns och inte finns. Men jag säger att det finns narkotika på alla anstalter i Sverige.
Har du blivit erbjuden senaste året?
Nej, inte senaste året. Det har jag inte. Jag tror nog att de flesta vet att jag inte vill ha. Så de kommer ju inte att pracka på henne så. Va? Men det är nog några år sedan som jag blev erbjuden sist. Jag känner bara ett obehag och jag känner bara att nej. Det blir bara skit allting rent och sagt av livet. Och jag har blivit en lyckligare människa faktiskt nu när jag har suttit i fängelse än vad jag någonsin har varit de sista 10 åren innan jag var här. Så jag har faktiskt mer glädje i mitt liv idag än vad jag hade ute på utsidan förut. Jag har lett till glädje och skratt och känslor överhuvudtaget. Och lätt att gråta och allting. Och det fanns inte förut.
Du har nu lyssnat på Bakom galler som görs av Eva-Lisa Wallin som idag intervjuade och mig, Hanna Engberg. Intervjun med Peter Grönqvist gjordes i december 2019 och arkivljuden i avsnittet kommer från Sveriges Radio P4 Gotland. För ljud och form står Fredrik Nilsson och Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion som produceras av Tredje Statsmakten Media.